Detta är Feministiskt initiativ som sänder på Radio Tyresö 91,4 MHz. Företrädaren för FI, Julia Fedutschek, ska i detta program informera om vad partiet kom fram till på sin kongress som gick av stapeln i slutet av februari i Malmö. Jag heter Leif Bratt. Men innan, Julia, vi hoppar in på kongressen, skulle jag vilja veta din roll där. Varför var du där?
Ja, hej Leif. Jag åkte ju dit som ombud. Jag blev vald till ombud för den här, inför den här valkonferensen. Och min roll var att rösta helt enkelt och företräda Stockholms, Storstockholms region.
Och där träffade du?
Och där träffade jag många olika företrädare för partiet och andra ombud. Och bland annat då en politiker som jag tycker är väldigt intressant, Soraya Post. Hon är den enda feministen, den första feministen som har fått plats i EU-parlamentet. Och jag har även gjort ett väldigt intressant intervju med henne.
Kan man få höra?
Absolut. Det kan vi göra.
Men innan vi lägger på bandet så skulle jag bara vilja säga att Julia hade tyvärr inte tillgång till någon studio nere i Malmö, så hennes intervjuer med företrädare för Feministiskt initiativ är tagna i det, vad säger man, offentliga rummet. Så det kommer vara en hel del bakgrundsbrus eller till och med oljud ibland. Men det går i alla fall att höra. Varsågod.
Mitt namn är Julia Fedutschek och jag står här med Soraya Post utanför Moriskan i Malmö på valkonferensen 2018 för Feministiskt initiativ. Hej Soraya.
Hej Julia.
Jag vill att du börjar med att presentera dig själv, hur gammal du är och vad din politiska bakgrund är och vad du gör i partiet.
Ja, jag heter då Soraya Post. Jag är född 1956 i Göteborg. Och jag tillhör den romska etniciteten och är alltså en erkänd nationell minoritet i Sverige. Vad jag gör till vardags är att jag representerar Feministiskt initiativ på Europaparlamentet. Jag är alltså den första som har blivit invald på en feministisk biljett in till något parlament skulle jag säga. Och där jobbar jag med, i huvudsak så sitter jag i tre kommittéer. Jag sitter i Libe-kommittén som handlägger frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsfrågor inom EU. Och så sitter jag i Droit som är ett underutskott till AFET som jag också sitter i, som är utrikesutskottet. Och i Droit så handlägger vi frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsfrågor utanför EUs gränser, alltså hela världen. Och utrikesutskottet då. Innan, jag har ju tagit tjänstledigt. Jag jobbar som MR-strateg på Västra Götalandsregionen. Och jag har också öppnat en folkhögskola. Jag har jobbat i stort sett med, jag är folkbildare. Jag har jobbat i större delen av mitt liv för social rättvisa. För att människor ska förstå värdet av att en demokrati måste vara grundad i respekten för de mänskliga rättigheterna. Det är mitt rättspatos. Och det är väl det som jag har gjort sedan jag var väldigt ung. Och jag kommer nog fortsätta med det så länge jag andas.
Mm. Jag har en fråga till dig. Vad tycker du är den viktigaste sakpolitiska fråga inom EU idag? Och om du kunde formulera en lösning på den utmaningen utifrån feministiskt utgångspunkt?
Så som det politiska klimatet ser ut idag runt om inom EU och även utanför EU, så tycker jag att säkerhetspolitiken är en vansinnigt viktig fråga. Jag tycker att vi behöver omformulera hur vi ser på säkerhet. Vad är säkerhet? Jag är ju också pacifist och tycker inte att vi löser konflikter med vapen. Jag tycker att vi behöver mer dialog. Och våld i nära relationer, eller interpersonal violence som jag säger, måste upp på säkerhetsagendan. Den finns inte där idag inom EU, utan det är bara försvar och vapen och hur man ska lösa konflikter. Så jag håller nu på och jag har tagit fram en initiativrapport i utrikesutskottet där jag kommer att skriva om säkerhet, medling och konfliktlösningar. Och självklart så kommer jag att göra det utifrån en feministisk perspektiv. Där vi pratar om mänsklig säkerhet i vardagen. Där vi pratar om att det finns så mycket resurser som läggs på så mycket onödiga saker som militär och vapen. Utan jag tycker att det ska vara resurser som läggs inom välfärden. Det ska läggas på kvinnor, alla offers återuppbyggnad istället. Mm. Och för att förebygga våld.
Jag tänker också att i Sverige när vi pratar om demokrati så pratar vi ju oftast om att all makt ska utgå från folket. Vad känner du som EU-politiker? Tycker du att den politiken som förs inom EU, att den får... Ja, självklart så, kanske, så får den ju genomslag på den nationella. Men når det våra medborgare här i Sverige, så finns den, är den förankrad?
Jag skulle vilja påstå att det krävs vansinnigt mycket mer kommunikation ut från EU till medlemsstaterna. Men det krävs också att medlemsstaterna tar sitt ansvar i förhållande till sina medborgare. Att se till så att informationen sprids. Öka kunskapen om EU. Det är sant, EU, de beslut som fattas i EU, 60% av dem påverkar oss på lokal nivå. Så att det är vansinnigt viktigt. Och makten, den ska tillhöra folket. Ja. Men det kräver också att folket nyttjar sina medborgerliga och politiska rättigheter. Går och rustar, engagerar sig i politiken. Politiken är här och nu i vardagen i stort sett överallt och i alla frågor som rör din vardag. Och den makten skulle jag vilja säga har förflyttats upp till en elitisk hierarki. Och jag är inte bekväm med det. Jag skulle vilja se större ansvar, större engagemang ifrån medborgarna. Och att de faktiskt lever demokratin så som den är tänkt. Och det kan man bara göra om man tar fullt ansvar och är på barrikaderna, så att säga. För vi ser ju nu att politiken har förändrat, det politiska landskapet har förändrats till en väldigt negativ riktning. Och det är bara vi medborgare som kan förändra det. Och det gör vi genom att rösta först och främst. Vi gör det genom att organisera oss. Och det är där jag pratar om ansvar. Så att jag tror, jag är så pass gammal, jag har varit med en tid. Och jag ser ju att istället för att vi utvecklas i en positiv riktning där friheterna och rättigheterna respekterar, går tvärtom. Det har blivit värre, det har blivit sämre. Och det är ingenting man vill. Jag är förälder också, jag har ju 4 barn och så har jag en massa barnbarn. Och jag vill ju ha en framtid som är bättre än vad jag hade. Tyvärr så ser det inte ut som jag kan erbjuda det idag. Utan jag tycker att det är mycket, mycket tuffare idag.
Det är färre människor också som vill engagera sig i politiken eftersom klimatet har blivit tuffare. Känner du själv att du utsätts för mycket för hot och hat, till exempel på nätet och i övrigt? Eller hur ser det ut?
Ja, alltså jag kan säga när jag kampanjade för Europavalet så fick jag ju gå med sån här alarmarmband. För jag var väl hotad. Och kränkningar och förtal och hot förekommer ju fortfarande på nätet och via brev och sådär. Jag försöker inte ta för allvarligt. Jag ger inte det för mycket uppmärksamhet. Mm. För jag vet ju också strategin bakom de här mörka krafterna. Mm. Det är ju att skapa rädsla. Mm. Och skapa tystnad. Mm. För när människor är tysta så är det någonstans ett medgivande. Mm. Och jag vägrar att vara tyst. Mm. Jag vägrar att vara tyst.
Det är det som jag tycker jag måste tillägga här igen. Det är det som jag tycker är så fantastiskt med dig som politiker. Att, som jag menar, jag pratade ju med dig tidigare och jag har sagt till dig att jag uppskattar verkligen den aktivistandan i dig. För att det är inte så många politiker som har den. Och jag tycker att du har den. Men det måste vara ändå väldigt, väldigt kämpigt att vara liksom den första feministen och den ensamma feministen i EU-parlamentet. Får du stöd av din grupp och liksom hur är du mottagen så att säga?
Jag är väl mottagen i parlamentet. Jag känner att jag har respekt med mig. Ja, det är tufft och det är kämpigt. Men jag har vansinnigt mycket stöd från mitt parti. Mm. Jag får sån energi när jag möter andra fior. Den kärleken och den omtanken och den positiva visionen som vi delar om att vi ska förändra, för det är nödvändigt att förändra. Vi kan inte vara en del i ett samhälle som utvecklas så som det gör nu, utan vi står upp för det som är det rätta då, och vi gör det tillsammans. Och det är inte hat och rädsla som driver oss, utan det är kärlek och omtanke. Och det är jätteviktigt, och jag tror att fler och fler människor kommer att bli medvetna om det, att vi vill väl och vi tycker om och vi går fram, för att det är väldigt avgörande för allas väl, små som äldre, unga som äldre. Och jag är glad att vi är så många som delar så mycket lika värderingar och tankar om hur ett samhälle bör se ut med de förutsättningar vi har. Vi är ett av världens rikaste länder. Vi kan dela med oss, vi har råd att dela med oss, och har vi inte råd så får vi se till att få råd. Så att vi vill ju, och jag vill, att människan ska vara i fokus och allting annat ska handla, kretsa kring människan, kring individen. Och att stärka individen gör att vi får ett starkt kollektiv. Och det är det vi behöver. Vi behöver solidaritet och vi behöver ansvar och vi behöver omtanke om varandra. Och så får vi inte glömma att vi lever på en planet som är så missbrukad. Och den måste vi ta hand om.
Tack Soraya Post. Tack för att jag fick intervjua dig.
Tack så mycket.
Och lycka till med ditt arbete.
Tack så mycket Julia. Jag gillar dig också.
Det var ju en intressant person det här, och att ni har så god företrädare i EU-parlamentet. Men nu ska vi prata lite om kongressen. Men innan då skulle jag också, för man får ju inte blunda för, vi har haft ett MeToo-initiativ nu här under hösten och vintern. Och det får man väl också säga ett slags feministiskt initiativ. Även om inte uppropet emanerade från er. Men påverkade det stämningen där uppåt eller neråt? Vad är relationen till MeToo-taggen?
Ja, alltså kongressen handlade ju i första hand om val till riksdagslistan och om själva valet 2018. Jag kan inte säga att det var så mycket fokus på just MeToo. Utan det var breda frågor, alltså som feministiskt initiativ, alltså mänskliga rättigheter. Och i det ingår ju MeToo. Alltså våld i nära relationer ingår ju, och sexuella trakasserier, den frågan ingår ju. Det är en smalare fråga som ingår i de frågor som feministiskt initiativ driver. Så jag kan inte säga direkt att just MeToo påverkade den här valkonferensen på något positivt eller negativt sätt. Men jag kan säga att stämningen var hjärtlig, väldigt hjärtlig på själva konferensen. Och jag åkte därifrån med en känsla att ja, nu kör vi. Nu är vi redo för valet 2018. Och det var väldigt, väldigt skönt att man kunde samtala också med flera företrädare för partiet, talespersoner, och att det är så nära mellan medlemmar och de som ska leda partiet.
Får jag bara fråga en liten nästvis fråga. Hur stor är en FI-kongress och hur är det med könsfördelningen?
Ja, jag tror att röstlängden blev beräknad till 137, och om jag inte har fel. Vad gäller könsfördelningen så tycker jag det är intressant att se på just riksdagslistan, eftersom det är lite svårt för mig att säga exakt hur könsfördelningen var bland ombuden. Men vad jag kunnat se i alla fall, så har det funnits många män och yngre män också, och män i medelåldern på den här valkonferensen. Men jag tycker som sagt att riksdagslistan är mycket mer talande vad gäller den saken.
Det är ju valår i år, och oavsett kön så har ni då ett antal valfrågor ni ska driva. Pratar ni någonting om det på kongressen?
Absolut, men först måste jag säga så här att just intersektionalistisk feminism handlar ju inte bara om kön. Så att säga, vi tittar ju på olika maktordningar, så vad gäller representation och så vidare, så är det väldigt viktigt också för oss att det finns människor som kan driva frågor vad gäller till exempel stärkta rättigheter för afrosvenskar i Sverige, funktionsvariationer, frågor om funktionsvariationer och även sexuell läggning och så vidare. Så minoritetsfrågor och så vidare. Så det handlar inte bara om kön.
Nej, men ni heter Feministiskt initiativ.
Ja, det gör vi. Ja. Men jag ville bara liksom tillägga det så att det inte blir så. Det blir väldigt platt analys om man ska nu bara prata om kön.
Ja, då återgår jag då till det här valfrågor. Vilka frågor kommer ni driva i valet?
Ja, alltså det är en intressant fråga, och jag tror att den frågan är inte helt klar ännu. Men vi har i alla fall talespersoner som har, eller de här som har svarat på mina frågor vad gäller de centrala frågor för Feministiskt initiativ. Och det är bland annat arbetsmarknadsfrågor, det är pensioner, det är frågor om miljö och klimat, såklart. Det är en stor, väldigt, väldigt stor fråga. Och det är även frågor om LSS.
Men du sa att du hade talespersoner. Då gissar jag, om du nu har skött ditt jobb, så har du några intervjuer då med dem, eftersom de är talespersoner. Har du några exempel?
Ja, precis. Jag har bland annat ett väldigt intressant intervju med Adam Hjort, som är miljö- och klimattalesperson för FI.
Vad sa han då?
Det kan vi lyssna på.
Jag sitter här på valkonferensen med Adam Hjort. Och mitt namn är Julia Fiducek och jag kommer från Tyresö och jag är engagerad i FI. Och jag tänkte fråga dig, Adam, först, du kanske kan presentera dig lite. Vad är din politiska bakgrund, hur gammal du är och vad är din hjärtefråga?
Absolut. Mitt namn är Adam Hjort, jag är 32 år gammal, ursprungligen från Boden uppe i norra Sverige, och jag har varit miljö- och klimatpolitisk talesperson för FI i lite mer än 2 år.
Jag har en fråga till dig. När det gäller miljön så är det väl klimatfrågan som det diskuteras mest idag. Och där står kanske flygresor och bilåkande i centrum. Hur tycker du att vi ska lösa det problemet?
Jag kan börja med att säga att det är ganska ofta när man pratar om klimatfrågan så lyfter man fram transporterna. Det är nästan alla partier gör det överhuvudtaget. Och jag tror att om vi överhuvudtaget ska kunna uppnå Parisavtalet som alla länder har skrivit under på, eller inte alla länder men väldigt många länder har skrivit under på, så behöver vi ta ett helhetsgrepp på det. Och det handlar inte bara om transporten, framförallt så handlar det om att inse vad det är som orsakar som vi lever idag. Vi använder 4,2 jordklot i Sverige idag. Om alla skulle leva som i Sverige så skulle det vara mindre än 3 månader tills jordens resurser har tagit slut. Så, ja, det skulle inte alls fungera om alla levde som i Sverige. Men sen också så finns det jättestora olika skillnader till vem det är som orsakar utsläpp. Och det är oftast till exempel rika människor som orsakar utsläpp. Det är framförallt i västvärlden som orsakar utsläpp. Men klimatförändringarna som påverkar jordens medeltemperaturshöjs, det påverkar framförallt i fattiga områden. Framförallt i områden kring ekvatorn och så. Och det är någonting som vi inte riktigt ser idag. Vi ser inte effekten av det, men det är väldigt många jordbrukare som ser effekten av det, som inte har ett sätt att försörja sig själv och sina barn. Och de jordbrukarna är ofta kvinnor. Så med det sagt så vill jag att vi har att vi ser på jorden som en. Det är en jord som vi måste solidariskt dela på och som alla behöver ta ansvar för. Och då handlar det inte bara om transporter, utan det handlar även om vad vi konsumerar, hur vi konsumerar. Och det handlar till exempel om, som en fråga som jag brinner för, och det är köttfrågan. Köttet står för upp till 20% av våra totala utsläpp. Och det är kanske det område som vi kan göra absolut mest på. Det är inte jättesvårt att byta ut till framförallt rött kött som är sämst på tallriken. Det är jättemånga goda alternativ. Men det handlar också om flyg. Så vi kan inte nöjesflyga på samma sätt som vi gör idag. Och med det sagt så vill jag även säga att det är inte alla som nöjesflyger. Det är inte alla som har möjlighet att nöjesflyga. Och det är inte ens alla som har möjlighet att äta kött för den delen. Och därför har vi inom FI som exempel en köttskatt som även i den satsningen som vi har med köttskatt så vill vi även ha en sänkt moms på frukt och grönt. För att det inte ska bli en klassfråga om vem som kan konsumera och vem som kan gå mat på bordet för den delen. Men också vem som kan välja ett klimatsmart alternativ.
Du Adam, men du står på Valbyridningens riksdagslista.
Yes.
Och är det miljö- och klimatfrågan som du tänker att du ska jobba starkast för om du blir framröstad och kommer in i riksdagen?
Absolut. Det är ofta när man pratar om miljö- och klimatfrågan, både i media men även andra politiska partier, så pratar man om ett val. Man har ett val att göra vissa saker. Jag ser väl, som det ser ut idag så har vi ingen. Och det är enhällig forskning. Ja, det finns vissa forskare, väldigt få, i princip 99% konsensus om att det är klimat, att vi behöver ta itu med det här. Och vi behöver göra det nu. Och det är som jag sa i mitt tal här innan, så handlar det inte om ett val. Vi kan inte vänta, vi kan inte välja att flyga mindre, utan vi måste göra det.
Jag har en fråga till dig också som knyter an till det här. Hur tycker du väljarna upplever FI? Är det ett parti som kommer att driva klimat- och miljöfrågan starkast i valrörelsen?
Ja. Nu har jag varit med och format vår politik under de senaste 5 åren. Och jag ser idag att vi har det absolut mest radikala miljö- och klimatpolitiken i Sverige. Och förmodligen globalt också. Som gör att vi möter de utmaningarna. Och vi har även, till skillnad från om vi jämför med Vänsterpartiet som exempel, som också har en relativt bra klimat- och miljöpolitik, så har inte de samma stöd från partistyrelsen. Vi har stöd från våra medlemmar, vi har stöd från lokala föreningar, vi har stöd, men vi har även stöd från partistyrelsen. Och det är i sig unikt i Sverige.
Men du har tagit upp Vänsterpartiet, men vad tycker du om Miljöpartiets klimatpolitik?
Ja, det är lite, jag skulle säga ibland, Miljöpartiet har väldigt starka gräsrötter. De har väldigt mycket folk som brinner för klimat och miljö och som vill förändra. Däremot skulle jag säga att som de för sin politik idag så är det inte ett seriöst parti. De har gång på gång, jag vet inte om du kommer ihåg senaste valrörelsen, så satt Gustav Fridolin med en kolbit i handen och viftade med den och sa att vi skulle aldrig sälja kol. De sitter sedan mera i regeringen och säljer ut kolet. För mig så kan man inte föra politik på det sättet. Man kan inte liksom säga en sak under en valrörelse för att få röster och sen driva en helt annan politik i regeringsställning.
Tack Adam. Tack för att jag fick intervjua dig.
Tack.
Nu har vi lyssnat på Adam Hjort. Någon annan fråga som du hade någon talesperson för?
Ja, jag tycker att vi ska lyssna på Anneli Nordström som står som nummer 7 på riksdagslistan som är arbetsmarknadstalesperson för FI.
Jag sitter här på valkonferensen 2018 för FI i Malmö med Anneli Nordström. Anneli, jag vill be dig att presentera dig. Hur gammal du är, vad är din politiska bakgrund och vad du gör i partiet?
Okej. Jag heter Anneli Nordström som sagt. Jag är 62 år och bor i Stockholms tillfället. Jag är född i Halmstad och också bott på många andra platser i landet. Jag har varit politiskt aktiv i 45 år inom socialdemokratin. Men för 2 år sedan bytade jag parti och är nu medlem i Feministiskt initiativ. Där är jag arbetsmarknadspolitisk talesperson och finns nu på riksdagslistan på plats 7. Vilket betyder att om vi kommer in i riksdagen, som vi såklart gör till hösten, så är jag på en valplats och kommer till att bli riksdagskandidat för FI. Jag är också aktiv i Stockholms län och aktiv i landstingspolitiken där. Vi vill ju också in i landstinget.
Jag har en fråga till dig. Hur kommer det sig att så många kvinnor mår så dåligt på sina arbetsplatser?
Det är helt enkelt för att arbetsmiljön har försämrats ordentligt under många år nu. Både inom hotell och restaurang som är många kvinnors arbetsplatser, inom handeln som är många kvinnors arbetsplatser och framförallt inom den offentliga sektorn så är arbetsförhållandena alldeles för dåliga. Kvinnor bär ju också väldigt mycket utav familjeansvaret. Vi är ojämlika i våra familjer. Och man jobbar mycket, man har bra utbildning, man sköter det mesta utav familjelivet, barnen, hushållet. Så det hänger både på arbetsförhållanden och på ett ojämställt familjeliv.
Men då är min följdfråga till dig, hur uppnår vi jämställda löner?
Jämställda löner, det kan inte parterna klara själv. Många har ju länge trott det. Också LO, TCO och Saco tror ju att parterna kommer inte att lösa det här. Titta, det blir ju lite bättre. Men förändringarna är ju så små över åren så man klarar inte det mellan parterna. Utan här behöver nu politiken träda in. Och vad vi föreslår från Feministiskt initiativ, det är att medlingsinstitutet ska kunna få ett nytt uppdrag från riksdagen. Och det uppdraget ska handla om att man just ska stimulera parterna att uppnå jämställda löner. Dessutom föreslår vi att vi ska ta ut en ny arbetsgivaravgift och samla i en jämställdhetsfond. Till den jämställdhetsfonden ska också staten lägga en stor summa pengar. Och de pengarna ska användas för att hjälpa särskilt kvinnodominerade små arbetsplatser att förändra lönerna så att de blir mer jämställda. Och på den där första frågan du ställde, där svarade jag ju egentligen bara vad som var problemet. Men också på det har ju FI lösningar. Och en av de viktigaste lösningarna där, det är ju att dela på föräldraförsäkringen rakt av, så att familjejämställdheten kan öka. Och sen också att ha en bättre bemanning på många arbetsplatser. Färre som är visstidsanställda och att sänka arbetstiden från 40 till 30 timmar i veckan. Men det menar vi ska göra successivt. Och det går. Vi kan.
Ja, men Anneli, jag tänker också, vad tycker du om själva valkonferensen? Hur har stämningen varit här? Har det varit bra? Har det varit kämpigt? Jag menar, nu är vi på slutet av andra dagen. Hur har din känsla varit?
Ja, det har varit ovanligt bra. Jag har ju som sagt varit politiskt aktiv i väldigt många år och varit med på många valkonferenser. Så att stämningen som vi lyckas skapa i FI är vänligare, mer inkluderande och mer respektfull än jag har upplevt under alla mina år i socialdemokratin.
Ja, Vad roligt. Tack för att jag fick intervjua dig.
Ja, tack så mycket.
Och lycka till med ditt arbete.
Tack.
Då ska vi säga så här då. Det var Anneli, men vi har pratat om vad man står på riksdagslistan, och då kan man väl säga om jag, det är väl någonstans mellan 15, om man passerar den här 4%-spärren till riksdagen, så är det väl ett 15, 16, 17 personer som kommer in, så att man, valbar är man en bra bit ner.
Om... Ja, jag tror att man är, ja, det är 14 där,
ja,
någonstans.
Okay. Ja. Men om man står på sjunde plats, då blir man riksdagsledamot.
Ja, absolut.
Ja. Förutsatt att man klarar 4%.
Ja, och det gör vi. Vår nya slogan bland annat är att vi kan. Så vi kommer att klara den riksdagsspärren.
Okej. Okay. Är det någon mer du vill lyfta fram? Eller som,
Ja, jag tycker att vi kan lyssna även på Martin Djurdö som är talesperson, som står som femma på riksdagslistan och som är talesperson, ekonomisk talesperson för FI.
Martin Djurdö på valkonferensen 2018 för feministiskt initiativ i Malmö. Martin, du kanske kan presentera dig själv, vad du gör, hur gammal du är och din politiska bakgrund.
Absolut. Tack för att jag får vara här. Jag heter Martin Djurdö. Jag är ekonomisk politisk talesperson för feministiskt initiativ och har varit det de senaste åren. Och nu har vi ju precis spikat vår riksdagslista, så nu ska vi ta oss in i riksdagen 2018 och förklara vår feministiska ekonomi.
Och du står på plats?
Plats nummer 5 har konferensen satt.
Ja, grattis.
Tack.
Måste jag säga. Jag har en fråga till dig. Vad tycker du är de viktigaste politiska sakfrågorna i rikspolitiken idag? Och skulle du kunna utifrån feministiskt utgångspunkt formulera lösningar på dessa utmaningar?
Alltså, vi feministiskt initiativ har ju en bred palett av olika frågor som vi tycker är viktiga, men jag är ju här för att prata om ekonomi. Någonting har ju hänt både i Sverige och i resten av världen. Samhället har dragits isär. Vi har större klyftor nu än vad vi någonsin har haft, eller i alla fall de senaste decennierna, och detta är samtidigt som samhället blir rikare. Det är en väldigt paradox, och det är någonting som vi måste arbeta emot. Och när du säger hur feminismen kommer in i detta, så vill jag ju säga att det här är, man kan inte bara prata om klyftor, att om vilka grupper det är som görs fattiga och vilka det är som lämnas efter i samhället. För det är, tyvärr är det så att vi lever i ett samhälle som diskriminerar på grund av kön, på grund av ras och funktion. Folk som kommer från andra länder eller som har blivit sjuka. Det är väldigt specifika nya klasser i samhället som lämnas utanför.
Så, men om du skulle välja en fråga, kan man göra så? Kan man välja en fråga som är den du tycker är absolut viktigaste? Eller måste... Ja.
Alltså, jag skulle säga att all politik hänger ihop. Hela vår valplattform hänger ihop till en helhet, så vi måste ju genomföra alla åtgärderna tillsammans. Men någonting jag brinner för väldigt mycket är en omfördelning av resurserna i samhället. Vi måste hitta vägar att börja beskatta ägandet och de superrika som faktiskt drar ifrån och tillföra de pengarna tillbaks i botten av samhällspyramiden. Det mest effektiva sättet här i Sverige är att göra det genom starka välfärden, för det är den allmänna välfärden, den som används av dig och mig och allihop, som är jämlik, och det är den vi bygger också vår jämställdhet på. Genom en väl fungerande välfärd så mår hela samhället bättre.
Du har ju varit med och skapat skolbudgeten.
Ja.
Som FI har lagt i...
Ja, det är en statsbudget. Det är statsbudget för 2018.
Ja, precis. Och vad tycker du är det viktigaste i den statsbudgeten? Finns det...
Jag tror det viktigaste rent kommunikativt är att visa alla att Feministiskt initiativ har en fullt finansierad plan för hela Sverige. Vi är inte ett parti som bara bygger på visioner och drömmar, utan vi har konkret realpolitik för nästa mandatperiod. Mm. Vi vet vad vi ska göra när vi kommer in i riksdagen. Och där så är det ju just det som jag förut nämnde, att vi måste satsa på välfärden. Det är det som står i fokus, det är det som vi lägger mest pengar på ett sätt som andra partier inte gör. Inte ens de som har suttit i regeringsställning nu.
Men jag har sett det dokumentet och det är väldigt, väldigt maffigt måste jag säga. Så det kan ju ta många timmar för en vanlig medborgare att ta sig igenom. Och jag tänker att det är kanske inte så många som kommer att göra det. Så på vilket sätt kommer feministisk initiativ, eller du i det fallet, eftersom du är Dallas person, förmedla, förenkla dessa frågor?
Jag tror inte det är speciellt många invånare som överhuvudtaget sitter och läser statsbudgeten. Det är liksom, det är inte helgnöjet för... Nej, men det är naturligtvis vårt ansvar som politiker att förmedla ut vad vi vill på ett begripligt och lättfattligt sätt. Också tydliggöra skillnader, för det är väldigt stora skillnader mellan vad de olika politiska partierna vill för Sverige och inom den ekonomiska politiken. Det vi står inför på många sätt ett ödesval nu 2018, där vi har alliansen som vill ha ytterligare skattesänkningar med de nedskärningar. Vi har det nuvarande regeringsalternativet som vi kan titta bakåt på senaste mandatperioden ungefär. Och de står för vad de vill, och sen så finns det ett nytt alternativ. Någonting som vill förändra makten och vill utmana systemet. Och det är feministiskt initiativ.
Men jag tänker också så här att 2018 så kommer det finnas många första gångsväljare som har fyllt 18, som kanske inte är så insatta, visserligen är det, men inte så många som är insatta i dessa frågor. Vad vill du säga till dem?
Ja. Det första jag vill säga är ju rösta på FI. Överhuvudtaget, gå och rösta överhuvudtaget. Det är det som är demokratins fundament. Jag tror det är ungefär 400 000 nya första gångsväljare. Och det är ju fler än vad Feministiskt initiativ fick i röster i förra valet. Och det finns ett enormt stort kulturellt stöd för feminismen i den åldersgruppen. Ungdomar växer upp idag i en värld som i stora delar har accepterat feminism. Och de accepterar en visst hjärta. Det är, speciellt bland de unga kvinnorna, så är feminism en självklarhet. Och då måste det också få sitt uttryck i politiken. Feminism är inte någonting som bara är privat eller någonting som man själv gör eller någon liten åsikt man har. Det är också någonting som ska påverka hela samhället. Och det gör vi genom politiken.
Kan vi säga att Feministiskt initiativ är ett rättviseparti?
Absolut. Vi försöker ju på ett intersektionellt sätt identifiera alla strukturer som håller tillbaka människor. Alla olika former av maktförtryck. Det är det som gör det som många kanske upplever som lite komplext, och att vi pratar på ett svårt sätt. Men det är ju för att verkligheten är komplex. Och vi måste försöka se hur alla de här olika strukturerna går in i varandra. Det är inte bara att män förtrycker kvinnor eller att en enskild man på något sätt skulle vara dum. Det handlar ju om patriarkatet och kapitalismen samverkar. Det är det som är samhället. Och det är det vi måste förändra, så att alla invånare får en lika chans att utveckla sig. De har en lika frihet att ta del av samhället och få ett gott liv.
Tack Martin, tack för att jag fick intervjua dig. Och lycka till. Jag hoppas att vi kommer in i riksdagen och att jag får se dig bland våra riksdagsledamöter.
Det är klart vi kan.
Då har vi lyssnat på herr Jordö och pengar. Då är vår programtid slut för den här gången, Julia. Jag tackar för informationen, så hörs vi en annan dag.
Tack för att du fick komma hit, Liv.